Ja, vi fortsätter stå upp när vi läser dagens evangelietext som vi hittar i Johannes evangeliet kapitel 21, verserna 1-14. Och det finns på sida 775 i de röda biblarna. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen Nathanael från Kana i Galileen tillsammans. Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till de andra. Jag ger mig ut och fiskar. Det sa de. Vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade, nej. Och han sade, kasta ut nätet på högra sidan av båten, så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den, och bröd. Jesus sa det till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp till stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Det var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Så lyder det heliga evangeliet.
Varsågod och sitt. Jag var på en minnesstund för en medarbetare på räddningsmissionen där jag är anställd härom veckan. Det var en kvinna som hade dött oväntat mitt i livet. Vi var i Flatåkyrkan. Hon hade arbetat i maträttsbutiken där i Flatås, så det passade ju bra att vara där. Och det var sorgligt och det var oerhört vackert. Kollegor berättade om hur mycket hon hade betytt för dem. Hur hon hade tagit hand om många när de var nya. Att det fanns så mycket gemenskap runt henne. Och så tände vi ljus och många kramades och grät. Och sen gick vi tillbaka till arbetet. Och en del då gick ju då in för att fylla en ny maträttsbutik dag. Det var ett litet sammanhang i västra Göteborg en kylig onsdag i mars. Men det fanns så mycket kärlek och jag tänker att Gud var där. För mig kändes det för en stund som att detta är världens viktigaste plats. Här vill jag helst vara. Dagens tema, påskens vittnen. handlar om människorna som följde Jesus. Och när jag läser om dem så jag får intrycket av att det mest var landsbygdsbor. Både kvinnor och män, även barn, enstaka rika fanns med. Det nämns några välbärgade kvinnor som stod för en del av finansieringen. Men det verkar inte ha varit de med högst utbildning, de där lärda judarna som satt i det judiska rådet i Jerusalem. De dök upp ibland för att de hade hört talas om Jesus och ville pröva honom eller fråga något. Men det verkar inte vara de liksom som blev gänget. Nej, folket som följde Jesus under de där 3-4 åren när han vandrade runt i sin offentliga gärning. Min bild att detta var ett blandat gäng mest från landsbygden. De var i Galileen, i Jordandalen, i nuvarande Libanon. Ibland var de många, ibland ganska få. Några gånger verkar det som att Jesus har besökt Jerusalem. Många judar gjorde ju det framförallt vid påsk, men det var inte där. Han höll sina kända tal. Där han gjorde de där under och tecken i första hand. Och jag funderat på det. Kanske var det så att han genom att röra sig på landsbygden köpte tid. Om han efter att Johannes döparen hade döpt honom hade gått raka vägen till Jerusalem och börjat predika, då tror jag att de lärda judarna i judiska rådet hade gett sig på honom ganska snart. Nej, nu talar han istället vid stränder, på berg. Han gick på bröllop och han besökte hus i småstäder. Det var där hans budskap tog form. Det var där människorna började förstå honom och följa honom. Så jag funderat på hur känd han blir under de här åren i Palestina som helhet. Och jag har försökt att ta reda på hur många människor levde i Palestina under den här tiden. Och ja, när man inte hittar och vet, då börjar man skicka frågor till pastorskollegor. Någon hade en uppgift på, det var säkert över 1 miljon människor. Jag vet inte om någon här vet. Men jag tror ändå att när han tågar in i Jerusalem i påskveckan. Det finns ju en gåta där, eller har funnits, som jag börjar ha en idé runt. Det står att folket lägger ut mantlar och strör palmblad och ropar hosianna. Och samtidigt står det att folket frågar, vem är han? Hur ska vi förstå detta? Jo, jag tror att det var de där landsbygdsmänniskorna som hade följt honom, hört talas om honom, som var tillfälligt i Jerusalem. Pilgrim på grund av påsk. Det var de som ropade hosianna. Men jag tror att i själva Jerusalem var inte han särskilt känd. Det var Jerusalemborna som istället frågade, vem är han? Och så kommer den här påskveckan. Och då blir han ju mer känd. Han rensar templet. Han argumenterar med det judiska rådet. Han tvättar lärjungarnas fötter. Han blir angiven och dör på ett kors. Och han återuppstår. Återuppstår. Fantastiskt. Men vad ska de göra nu? Det där blandade gänget som följt honom. Hur ska de gå vidare efter detta? Och innan jag fortsätter med det ämnet så har jag bett er att sjunga en sång som precis handlar om att vara en av de där efterföljarna.
Jag har skrattat vid hans sida, jag har gråtit vid hans bord. Jag har gömt mig för hans ögon, Jag har rest mig för hans ord. Jag har tänt och blåst ut ljuset. Jag har diskat efteråt. Jag har röjt och plockat undan. Där vi varit, där vi åt. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna det? Hur ska jag kunna leva utan honom? Jag har fattat, jag har låtsats att jag ingenting förstod. Jag har varit ganska mörkrädd. Jag har repat lin och mod. Jag har pratat där jag skulle och varit tyst när orden tröt. Jag har bett för vattnig välling att den skulle bli till gröt. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna det? Hur ska jag kunna leva utan kampen? Jag har tryckt i pelargången in till stora rådets sal. Jag försökte att försvinna i mitt huckle och min sjal. Jag har hört dem ropa korsfäst. Jag har sett dem vilja dö. Jag har känt vartenda piskrapp. Alla 40 var som glöd. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna det? Hur ska jag kunna leva utan honom? Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna det? Hur ska jag kunna leva utan honom? Jag har gömt sig över salen. Jag har sett hur hoppet dött. Jag har inte kunnat sova fast jag var förtvivlat trött. Jag har köpt en påse kryddor, ett krus olja till hans grav. Tänk, det blev så mycket ogjort, sånt som aldrig blev något av. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna det? Hur ska jag kunna leva utan livet? Jag har genat över gårdar. Jag har sprungit över torg. Jag har rusat upp för trappan till det rummet fullt av sorg. Jag har sett hur själva döden har ge vika för hans makt. Jag har sett och jag har trott att det är sant det som han sagt. Nu ska jag kunna leva. Nu ska jag kunna det. Nu ska jag kunna leva utan döden. Nu ska jag kunna leva. Nu ska jag kunna det. Nu ska jag kunna leva utan döden.
Hur ska jag kunna leva utan honom? Lärjungarna återvände till vardagen. Dagens bibeltext handlar om hur 7 av dem börjar fiska igen. Om man ska fiska med nät är natten den bästa tiden. Men den här natten får de ingenting. Och nu ska de återvända till stranden. Och där står någon. De förstår först inte att det är Jesus. Något har förändrats med honom. Undra vad? Samma sak händer ju Emmausvandrarna. De känner heller inte igen Jesus först. Det är spännande. Vad är det som är annorlunda med honom som återuppstånden? Jesus tilltalar dem vänligt. Mina barn, har ni ingen fisk? Säger han. De svarar nej och han säger till dem att de ska kasta ut nätet på högra sidan om båten. Då ska de få fisk. Och de gör så och de får jättemycket fisk. Jesus tar ledningen och då känner de igen honom. Hur umgås man med en återuppstånden? Någon som har stått en så nära, man har trott mycket på och lämnat allt för att följa och som ändå har dött, lämnat den men nu har kommit tillbaka men på något sätt rätt så svår att känna igen. Hur umgås man då? Ja, Jesus föreslår en fiskfrukost vid en eld på stranden. Och de sätter sig ner, eller kanske lägger de sig ner och börjar samtala. Undrar om de vågade fråga honom hur de skulle gå vidare med uppdraget. Jag tror att lärjungarna var förvirrade. De hade sagt ja till Jesus mycket allvarligt. De ville fortsätta följa honom. Men de visste inte hur. Och jag tror att de hade känt sig övergivna. Mycket tyder på det. Och jag känner igen mig. Hur vi står där med våra uppdrag. Med all vår vilja. Och all vår otillräcklighet. Men manualen är ju ofullständig. Så är det att vara lärjunge. Och kanske det också är räddningen. För det gör ju att vi behöver Gud. Vi kommer alltid att behöva Gud. Hur erfarna och kunniga vi än är. Vi behöver alltid börja om. Be om hjälp. Fiskfrukost. Där på stranden får Petrus 3 gånger frågan om han älskar Jesus. Och när han gång på gång svarar ja får han uppdraget att ta hand om kyrkan, att leda den. Petrus, den som förnekat Jesus och gråtit bitterligen över allt svek. Det är kanske extra lämpligt att välja en sån ledare. En som vet hur det är att misslyckas. Till att leda andra som också kommer att misslyckas. En fin stund. En upprättelse för Petrus. Och sen undrar Petrus hur framtiden ska bli för en annan lärjunge, Johannes. Hur blir det för honom, frågar han. Vad rör det dig, svarar Jesus, du ska följa mig. Och jag tänker på alla oss som jämför oss. Vem fick jobbet? Vem fick lägenheten? Vem fick synas? Vad rör det dig, svarar Jesus, du ska följa mig. Påskens vittnen, de fick leva vidare så gott de kunde. De mötte Jesus på avlägsna platser, på vägar, i stängda rum, på stränder. Och det är helt i sin ordning. Mötet med Gud sker alltid mitt i det bristfälliga liv som pågår. Det är ett stråk genom hela Bibeln, från första Mosebok. Människorna möter Gud bland får och kameler, bland familjefejder och svek. Och vi får också göra det. Vi möter honom på natten när vi inte kan sova. När vi är ensamma. Vi möter honom första dagen på nya jobbet. Eller sista innan vi går i pension eller när vi inte får vara kvar av någon anledning. Vi möter Gud i flyktinglägret, i fängelsecellen. I kyrkor dit ganska få kommer. De kyrkor som tynar bort, också i de stora välfyllda sammanhangen. Men inte mest där. Och definitivt inte bara där. Guds väg, som jag förstår det, verkar vara en långsam väg i små sammanhang. Jesus vandrar runt i flera år. Och så kommer den här dramatiska avgörande påskveckan i Jerusalem. Och det står att när han ska dö förmörkas solen och templets förhänge brister. Det är starkt. Men så finns den dagen efter. Det finns det alltid. Vi kan vara med om stora saker. Stark gemenskap, starka känslor. Jag tänkte att det var det som hände oss i Flatokyrkan på den här minnesstunden. Så starkt. Tänk att vi får vara med om den här fina stunden mitt i det svåra livet. Så var det för lärjungarna vid Tiberias sjö. Och så är det en vanlig gudstjänst här i Saron. Det kan uppstå en stark gemenskap, men det finns en dag efter. Vi återvänder till en vardag. Ändå är det inte helt och hållet samma vardag, för vi har haft en påsk. Vi har blivit påskens vittnen. Döden är besegrad. Och Gud är med oss. Jag har genat över gårdar. Jag har sprungit över torg. Jag har rusat upp för trappan till det rummet fullt av sorg. Jag har sett hur själva döden fått ge vika för hans makt. Jag har sett och jag har trott att det är sant det som han sagt. Nu ska jag kunna leva. Nu ska jag kunna det. Nu ska jag kunna leva utan döden.